Du lyssnar på Exil av Denise Mina i översättning av Boel Unnerstad, uppläst av mig, Victoria Flodström. Slutet.
Sparka på henne så får vi se, sa han. Hon kände hur foten träffade henne i sidan, hur en dov stöt spred sig i vågor genom den förlamande smärtan. Hon är död, sa kvinnan. Men det var hon inte. Hon levde och hörde dem. Det var varmt och vått under henne. Med vidöppna, torra ögon stirrade hon över golvet på ett odiskat glas som stod vid vägglisten. Kvinnan satte sig på huk bredvid henne. Hon höll om hennes handled och slet i armbandet. Låt det vara, sa han. Men hon struntade i honom och gjorde ett nytt ryck. Jag sa att du skulle låta det vara. Kvinnan släppte hennes arm och drog sig undan. Mannen tog några släpande steg in i hennes synfält och hon såg slitna gympaskor, grå byxor. De talade om henne, hur de skulle bli av med henne, att de skulle hämta Andys skåpbil. Smärtan vällde upp och hon ryckte till när den slog sin genomträngande drill mot ryggraden och det blev bländande vitt i huvudet. Det skarpa ljuset blev klarare och klarare tills allt utplånades.
Kapitel 1. Posten. Det var 5 minusgrader utanför sovrumsfönstret och kylan stack i Maureens näsa. Hon ville stiga upp. Ville ta en cigarett och en kopp kaffe. Ville vara ensam. Men hans ben låg tätt emot hennes och han hade handen under hennes lår. Den ackumulerade värmen kändes fuktig och kliade. Hon skalade bort sin hud från hans och gjorde sitt bästa för att inte väcka honom. Men han kände att hon rörde sig. Han kikade på henne med sömnsvullna ögon.
Okej, mumlade han.
Ja, andades Maureen. Hon väntade och iakttog den mjölkvita andedräkten som dröjde sig kvar ovanför, allt medan vinden ven och väste utanför. Vicks andetag djupnade till en mjuk näsvissling och Maureen smög ut i den bistra morgonkylan. Hon knäppte på vattenkokaren, tände en cigarett och såg ut genom köksfönstret. Januari är det förtvivlade hjärtat i den skotska vintern och mörka grubblande moln hängde djupt ner över staden, sprickfärdiga av illvilligt regn. Det drabbade henne varje morgon nu. Det var det första hon tänkte på när hon slog upp ögonen. Efter en 15 år lång frånvaro utan några livstecken hade Michael, hennes far, kommit tillbaka till Glasgow. Först efteråt kom de underfund med att deras äldre syster Marie inte bara hade råkat stöta på Michael i London. Hon hade letat rätt på honom, kontaktat journalisternas fackförening, satt in annonser i Evening Standard. Hon hittade honom i ett kommunalägt höghus som låg i Surrey Docks, där han bodde i en lägenhet med tomma ölburkar som extra golvbeläggning. Hälsan krånglade och han hade inte arbetat på länge, så Una betalade en biljett hem. Maureen sa till dem att hon inte tänkte träffa honom, men den markeringen var onödig. Liam sa att Michael aldrig talade om henne. Inte hade uttalat hennes namn en enda gång och låtsade som om han inte hörde när någon annan gjorde det. Till och med deras mamma Winnie hade börjat tycka att det var konstigt. Maureen kunde inte smälta orättvisan. Michael var tillbaka i familjens sköte och hon var utstött. I samma ögonblick som hon fick veta att han kommit tillbaka förändrades allt. Det var inte som den gången när hon bröt samman. Hon fick inga flashbacks och hon visste att det inte rörde sig om en depression. Det var en oändlig, verkande sorg som fördärvade allt som kom i hennes väg. Hon kunde inte hålla tillbaka den. Ögonen hade blivit inkontinenta och lät dumma tårar falla i disken, på kappan, ner i shoppingvagnar. Hon grät till och med i sömnen. När hon stod i fönstret i garnet till och såg ut över Glasgow kändes det som om ansiktet skulle spricka upp och dränka staden i tårar. Sorgen upptog henne helt. Det var som om livet fortsatte i rummet intill. Hon hörde ljuden och såg människorna, men hon kunde inte delta. Förmådde inte bry sig om något av det. Vic snackade till en gång.